Det är fredagen den 27 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Det är nu nästan dags att lägga januari 2023 till handlingarna. Denna månad som alltid inleddes med en jolmig glögg och pepparkakssmak i munnen, granbar på golvet och en stickande lukt av överblommade hyacinter i näsan. För att så här mot slutet av månaden, så också det som vanligt, vara fylld av vardagliga dofter och smaker av automatkaffe, avfrostade frysar och fiskpanetter. Det är ständigt nya dagar utan väder, nätter utan drömmar, morgnar då Stockholms tullar snurrar i mekanisk urtidsrytm, kvällar där smältvattnet blixtrar i vintermörkret när det reflekterar bilarnas ljus. Vi befinner oss ju, som vi gör en så stor del av våra korta liv, mellan sommarens längtan och vinterns köld. Och sällan är väl Sverige så svenskt som just nu. Jag vet att jag brukar säga det under varje årstidperiod, men det är särskilt sant just nu. Sällan är väl Sverige så svenskt som just nu, under den där sista januarihelgen, när lönen äntligen kommit och livets nödtorft åter kan fyllas på genom besök på IKEA och Clas Ohlson. Det spelar ingen roll om räntan går upp, det spelar ingen roll om elräkningen också går upp. Det enda som spelar någon roll, det är vad du vill. Och det du vill, det är att dagen och veckan ska ta slut så att du kan leta dig hem till familjen och soffan, luta dig tillbaka med Pinot Noiren och sour cream chipsen i trygg närhet och lyssna till när introjingen till På spåret spelas från tvns högtalare. Och runt om dig, framför andra tv-apparater, i andra soffor, i andra hus och lägenheter, sitter tusentals andra, precis som du. Och tillsammans iscensätter ni det där märkliga lilla landet i norr som genomgår så säregna öden. Just nu är det er tur att stå på scenen. Just nu spelas er akt i den mänskliga komedin. Så tänk på alla dessa nätter, billig öl och cigaretter. Och minst de gånger du vaknat i ruiner av en natt du inte minns. Så var med dem, så blödde det, så har det ständigt gått. Svärd fäktas mot övermakten. Och vilka är vi att inte vika för den? När den anleder i form av mellospecial i kvällstidningarna och ständigt nya Putinlöp för den generation som fortfarande lockas av sådana. Så botar du Putins prostataproblem. Så vet du om din trötthet är Putincancer. Ja, jag antar att det är just på det sättet som den mänskliga komedin fortsätter att upprepa sig själv in i evigheten. Generation efter generation. Yxorna på skiftet, plogen på Nylandet, räfsan på slottarna i sommarkvällen. Långskeppen i västerled, seglande över tidens hav ända fram till dess vi... Nej, typiskt mig va? Det bara babbla på igen. Hörrni, det ska jag inte göra längre, utan istället presentera tre kollegor som ska vara betydligt mer vältaliga och explicita än jag någonsin kommer att kunna vara. Nämligen Maria Ludvigsson, Mattias Svensson och Tove Livendal. Varmt välkomna alla tre.
Tack så mycket. Tack, Andreas.
Mia, tänkte börja och välkomna dig. Det var ett tag sedan vi hade med dig i podden. Hur har du det? Hur har du haft det?
Tack så mycket. Det var länge sedan och det är roligt att vara här igen.
Ja.
Jag har saknat det.
Har du haft en bra vinter så långt?
Ja, en väldigt vintrig vinter tycker jag. Och det är ju bra vinter.
Är du en vintermänniska rent av?
Nej, absolut inte. Tvärtom. Jag börjar leva först då den 21 december när det vänder igen. Då börjar jag titta. Jag tycker vi kan förnimma redan nästa morgon att det är nog lite ljusare ändå.
Jag måste fråga, har du läst Franske Bengtssons essä med just namnet Vintermänniska?
Nej, bara hans röda orm.
Nej, i den så utvecklar han då synen på att det finns två sorters människor. Dels det han kallar värmeledningsmänniskan som de... flesta av oss klena samtida är då som är beroende av värmeledningar. Men också vintermänniskan som är då lite mer av Franske Bengtssons mer historiska perspektiv då som är utlämnad åt elementen men ändå står ut med det så att säga. Liksom att det är vinter och då är det hårt så att säga. Liksom.
Och vi sommarmänniskor, det är vi sådana som måste ha den här snabba bekräftelsen, bara allting som är njutbart,
precis.
Som är lätt, enkelt.
Och när värmeledningen pajar så lagar man inte själv utan ringer vice världen då, enligt Franske Bengtsson.
Ja. Ja.
Mattias, välkommen du också. Har du läst Franske Bengtsson?
Nej, det har jag inte.
Var Franske Bengtsson en kuf, tror du?
Nej, det var han säkert. Men det var lite lustigt när jag lyssnade på Reasons podcast härom månaden. Och en av deltagarna där berättade att hon läste Franz G. Benguer eller något sånt där. Och det trillade ner att jaha, hon läste Röde Orm. För vikingar är tydligen jätteinne i USA.
Mm. Jag tror den heter The Long Ships, tror jag den heter i engelsk översättning. Den har faktiskt filmatiserats i USA, någon, eller möjligtvis Storbritannien, någon gång på 50-talet och sådär. Hade inte så mycket att göra med förlagen, men lite i alla fall.
Ja, okay, Hasse Alfredsson var ju över och skulle säkra ett kontrakt när de tänkte sig att Arnold Schwarzenegger skulle vara med eller någon sån där.
Precis, det här var på 80- eller 90-talet. Jag tror till och med att det kom så långt att den fastnade i det man kallar development hell, men jag tror till och med att man var ute på Irland och tittade på inspelningsplatser och sådär innan finansieringen bröt samman.
Ja, det var ju lite sorgligt. Han kom ju hem och det var då Tage låg döende.
Jaha, okej, då måste det varit 1985 då, för det var då Tage dog. Ja, okej. Ja, det har väl även på senare år, det är ju märkligt att den inte är filmatiserad än faktiskt. Det är väl en av de få stora svenska historier som, ja, nu när händelser vid vatten äntligen har nått vita duken, som inte är det. Så att vi hoppas att den blir det så småningom.
Du och ditt vatten.
Ja, mitt vatten. Jaha, okej, jag ska inte fråga dig om några långhåriga merovinger, Mattias, eller vad tänker du?
Det får mig också förbi.
De var också kufar. Mattias, ska du se handbollen ikväll?
Oh, bra att du påminner mig. När är den?
Visst är det den sena matchen och då börjar den väl klockan 9 skulle jag tro.
Men, ja, men då börjar fotbollen också så det blir svårt.
Så mycket roligt på en gång.
Hörrni, Tove ska vi också säga hej till. Hur är det på din front, Tove?
Jo, men det är bra. Jag insåg plötsligt att jag får en show ikväll här, för jag gillar ju både På spåret, som den medelålders tant jag är, och sen så kommer ju då den fjärde delen av Händelser vid vatten släpps ikväll på stream, tror jag. Så den vill jag ju inte missa. Och sen så är jag ju gammal handbollsspelare, så man vill gärna se Palicka framförallt här hålla ställningarna. Så det blir väldigt showigt här, kände jag.
Mm. Numera kan man ju faktiskt se flera samtidigt, slår det mig.
Till och med Mattias vet det, då är det så.
Men Tove, du har spelat handboll. Vilken position spelar du på?
Ytter och linje.
Mm-hmm. Det är hårt på linjen. Tove, har du kontaktat PM Nilsson angående krönikeplats än?
Nej, men jag har haft kontakt med PM Nilsson.
Ja, det låter bra det. Apropå det, när vi ändå är inne på personalfrågor då, vilket vi ofta luftar uppe i podden. Paulina hörde av sig, Paulina Neuding, vår medarbetare, hörde av sig till mig igår med ett förhoppningsfullt sms. Hon frågade om vi kontaktades av många i hennes fanbase som ville framföra konspirationsteorier om hennes bortavaro. Tänkte vi ska lufta det här då. Tove, är Paulina cancelled?
Nej, hon har begärt en stunds tjänstledigt för att skriva på en bok.
Så är det. Så ni som vill höra Paulina i podden, ni kommer snart få ett lystmöte. Hon kommer återkomma med vårsolen och svalorna, kan vi väl säga.
Så är det, hon kommer med våren.
Och även med en bok.
Ja, precis. Precis, det hoppas vi. Hon kommer med våren, ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Vi ska dra igång med veckans ämnen och då är det förstås fortsatt fokus på NATO-processen, alltså Sverige och Finlands ansökan. Åter vart en hård nyhetsvecka där. Vår vän, den stora tänkaren, människovännen och ideologen Rasmus Paludan var ju i Stockholm i helgen. Som vanligt höll han ett spännande seminarium där han medelst såväl urkunder från vårt gemensamma intellektuella arv som nya knivskarpa slutsatser diskuterade yttrandefrihet. Nej, jag bara skojar. Han brände en bok igen, som han brukar göra. Reaktionerna lät naturligtvis inte vänta på sig. Aktionen skedde då, som ni vet, utanför Turkiets ambassad i Stockholm, och president Erdogan ägnade ett gott stycke i ett tal på måndagen åt händelsen där han då förklarade att Turkiet nu inte längre skulle hjälpa Sverige i NATO-processen. Och det betyder helt enkelt då att det är ju så att alla medlemsländer måste ju godkänna nya medlemsländer, och då Låter det som Turkiet inte kommer göra det. Därefter har vi haft en skarp och omfattande inhemsk debatt om vad detta egentligen innebär, vems fel det är och vad som hade kunnat göras annorlunda. Och jag tänkte vi ska försöka reda ut det här, för det finns ju massor med frågor. Jag tänkte be dig, Tove, du vara chef. Du får börja. Vilka frågor är det som är aktuella här och som vi bör besvara och tänka på, tycker du, ifall du får lyfta en tråd i nystanet?
Ja, den första och viktigaste frågan, det är ju naturligtvis hur det går med det svenska NATO-medlemskapet och om det på något sätt har påverkats av detta. Och det kan man väl säga att det är inte bra för processen. Det finns väl en uppenbar risk att den då kan fördröjas. Sen är det så att man måste också, när man tittar på det här, förstå den kontext i vilken Erdogan verkar. Han har ett val på gång. Han har problem med sin popularitet och han har behov av att plocka inrikespolitiska poänger. Och kan han göra det, kan han göra sig populär på Sveriges bekostnad, så kommer han att göra det. Och här har det yppat sig ett tillfälle för det som han inte kommer att försitta. Och sen är det som många kloka påpekat som har följt Turkiet under lång tid, att dels har Mattias förtjänstfullt påpekat Erdogans väldigt kända historia i att ständigt bli upprörd och liksom verkligen ta i från tårna för att känna sig kränkt och skymfad. Och han har uttryckt sig väldigt hårt om andra länder och andra aktörer och sådär. Så att det kommer, men jag bedömer inte som att det här har förstört chanserna för Sverige, men däremot så har det naturligtvis stört processen.
Vem vill ta vid stafettpinnen där? Mia, vill du fortsätta? Finns det några andra aspekter och frågor som du tycker är viktiga att behålla i minnet?
Med själva den här koranbränningen?
Ja, precis. Eller, ja, egentligen hela den diskussionen vi har haft kring detta under veckan.
Ja, exakt. För antingen så vill man prata NATO. Det har vi gjort ända sedan vi var med i något slags ungdomsförbund, att där borde vi vara med. Eller så pratar man om något lika evigt, och det är den här konflikten mellan yttrandefrihet och vad som är lämpligt. Mm. Och där är ju den gamla sägningen är att mänskliga rättigheter är till för skitstövlar. Och det där kan man ju fundera lite grann på, det är lätt att säga. Men det är också så att om man ska ha mänskliga rättigheter som yttrandefrihet och så, då måste man bestämma sig för att det här ska gälla för alla, och synnerhet de gångerna där det är väldigt svårt att tillåta det. Som till exempel när Paludan kommer och bränner Koranen. Mm. Då är det svårt att hålla på den. Men det är just då man behöver principerna. Mm. Så det tycker jag också är en diskussion som aktualiseras just när det här, för det blir svårt. Det är liksom, han gör det ju inte för yttrandefrihetens skull, utan han gör det ju för att han är kverulant och vill ställa till det och bara vara besvärlig, gärna synas. Och så var det ytterligare en tomte då som betalade för hans mötestillstånd så att han skulle få bränna den här. Den här frågan rymmer ju mycket mer. Och det är just den här, hur viktig får en princip vara? Och där går ju en skiljelinje, kan man säga, inom, vad ska jag kalla oss, borgerligheten. Där det finns de som tycker att det här borde han inte ha fått tillstånd till. Just i det här tillfället när det är så känsligt i förhandlingarna så ska man inte ha rätt till detta. Och så finns det andra då som säger att ja, det visst är viktigt att ha yttrandefrihet, men det här är någonting annat och så vidare. Så det är en delikat fråga, men jag vet vad jag tycker.
Jag vet också vad jag tycker. En sak jag tänkt på, det är ju faktiskt, det är ju ganska minimalt i Sverige. För det finns ju en aspekt här att man skulle kunna säga inte bara det att han inte ska få tillstånd, utan att det helt enkelt inte ska vara tillåtet att smäda religioner. Det fanns ju en lag tidigare om trosfrid i Sverige som försvann på 70-talet. Ja. Det finns ju de som har idé att denna borde återinföras. Hädelselagar finns ju i en del europeiska länder. Jag vet inte hur det har lirat egentligen med övergripande europeiska rättsprinciper. Men hittills har det inte så många i Sverige som har lyft fram det. Det är väl liksom nyans och sådana där liksom fringe-rörelser. Men jag har inte hört någon liksom, jag vet inte, Mattias, vad säger du? Har du hört någon som egentligen vill säga att det ska vara förbjudet med koranbränning? Mm.
Det har väl aktualiserats av Sverigedemokraterna, så jag skymtat förbi nu. Men
ja,
det har
just
ingen
det, med svenska
om.
Flaggan, ja. Precis, de har ju varit inne på det, att det finns symboler som är så viktiga att man helt enkelt inte ska få tutta eld på dem. Liksom. Så att
ja, och det är ju idiotiskt. För det är ju alltså det är ju att be om enkla provokationer, men det är också liksom då det kommer Så här, ska vi verkligen sätta folk? Ska staten sätta sin kraft, utdöma straff till folk som inte har gjort en fluga för när, utan liksom hållit på och bränt en bok eller skojat med en flagga eller drivit med någons djupkända föreställningar? Det är ju att vara grym och elak på ett väldigt opåkallat sätt. Alltså det finns något djupt orättfärdigt i själva den laggången som kommer utöver att det liksom nästan alltid är väldigt opraktiskt och skapa liksom det är att skapa sig betydligt mer problem. Alltså, vi har ju haft lagar mot porr till exempel.
Och, ja, men det är det inte lite som matadoren i färd när man spänner upp bröstet och så här, trolla mig, för det är som gjort för att öppna för provokationer. Liksom.
Ja, precis. Just med flaggor så finns det ett fantastiskt avsnitt med de libertarianska clownerna Penn och Teller som besöker tv-serien Vita huset. Och då trollar bort den amerikanska flaggan och då blir det liksom kontrovers. De underhåller på presidentdotterns kalas. Och poängen de gör då är liksom att även om vi bränner flaggan så är liksom konstitutionen som ger oss rätt att göra det kvar. Liksom. Och så blir det en stor kontrovers. Har ni bränt flaggan eller inte? Spelar det någon roll? Liksom, så här. Ni måste be om ursäkt. Alltså hela det här spektaklet. Mm. Och så säger han, ja, men spelar det någon roll då? Vi har ju rätten. Liksom, och det är ju ett fritt land. I ett fritt land man får göra sådana saker. Liksom, så här. Did you go to law school? No, clown school.
hörni, okay, men yttrandefrihetsaspekten tror jag vi har en ganska tydlig linje i. Jag är nyfiken på lite vad vi tänker om politiken. Jag tänkte vända mig till dig, Tove. Det har ju diskuterats en del att Paludan då fick sitt tillstånd betalt av Chang Frick, som då är en person som välkänd för lyssnarna, tror jag, redaktör för Nyheter Idag. Och dessutom en profil på tidningen Riks, eller alltså vad är det, TV-kanalen Riks, som är då Sverigedemokraternas webbkanalen, som är deras partikanal helt enkelt. Och därmed finns det då en koppling till Sverigedemokraterna och till det regeringsunderlag, till den regering som vill föra oss in i NATO, att detta är då problematiskt att de här kopplingarna finns. Vad tänker du om de kopplingarna och problemen där?
Alltså, jag har ju sett en del orimliga anklagelse som att det då är att Sverigedemokraterna Jimmie Åkesson skulle liksom vara ansvarig för allting som Chang Frick gör. Jag roade mig med att försöka tänka någon form av hur skulle det se ut på den borgerliga sidan. Säg att Moderaterna hade en sån här webb-tv-kanal som man hade liksom fristående eller liksom namnkunniga aktörer som drev, och sen hade de i sin tur anlitat en provokatör för att göra egna program då, som man har gjort med Chang Frick, och så skulle den här personen då löpa amok och göra obetänksamma och ansvarslösa saker. Är det då Moderaternas ansvar vad allt den personen gör? Och då är mitt svar nej, men däremot så är det orimligt som Jimmie Åkesson gör att säga att man inte har någon relation, att Sverigedemokraterna inte har någon relation till Chang Frick, för det har man. Han får arvode för att göra de här programmen på SD-finansierad webb-tv-kanal. Så att här har ju både de mest högljudda kritikerna och Jimmie Åkesson fel.
Har Jimmie Åkesson ens erkänt att han vet att tv-kanalen Riks existerar? Eller har han...
Nej, det är nog också en vänstermyt.
Okej, men Tove, så du köper inte riktigt det här att... Eller vad blev kontentan av det här? Är det här ett problem för regeringen att regeringsunderlaget... Kan man härleda det så långt, eller tycker du att den linan brister någonstans?
Det är klart att så här, det är ett problem när du bygger en borgerlig regering tillsammans med ett icke-borgerligt parti, vilket vi har sagt från start, att det kommer att innebära sina utmaningar. Men oppositionens sätt att tala om det här blir liksom, det kommer med sina intentioner och blir liksom orimligt från sitt håll. Det kommer att fortsätta innebära huvudvärk för en borgerlig regering att samarbeta med Sverigedemokraterna, och inte minst därför att Sverigedemokraterna har en omgivning där det finns många som vill provocera, och det finns många som också står någon helt annanstans än vad borgerliga partier gör. Men det som oppositionen nu försöker anföra på något sätt, att ja, ni skulle ha låtit den socialdemokratiska regeringen sitta kvar, det hade varit det allra bästa. Det finns ju någonstans som någon form av slutsats i detta. Det leder ju liksom ingenstans heller. Mm.
Jag tänker så här att det är ju en intressant tid vi lever i där ja, väldiga icke-figurer verkligen kan spela huvudrollen. För Paludan, han utförde ju den uppgift han har att utföra och många var nog glada över det, för han känner sitt syfte. Han gjorde sin plikt som nyttig idiot. Jag undrar om någon sa till honom, moren kan gå nu till honom, hur förbannad han i så fall blev. Mia, gör du samma analys som Tove av så här, de inrikespolitiska implikationerna av den här härvan, att det är oppositionen är, ja, försöker klistra här på regeringen på ett sätt som inte riktigt funkar?
Ja, det är hon är min chef. Men jag tycker också på samma sätt. Och just den oppositionen, det är ju så här, när socialdemokrater hamnar i opposition, då är de dels ganska ovana vid det. Och så har de ju en maktfullkomlig syn på sig själva, att det är någonting fel när det inte är de som leder landet. Och då tillåter de sig en sorts, vad ska jag säga, ganska vulgär retorik och kan skylla då de som nu faktiskt är regering för både det ena och det andra.
Mattias?
Ja, jag håller ju också med. Men det gäller ju liksom att inte tappa. Ja, det finns en koppling. Ja, det ställer till problem. Men vi ska ju inte glömma att väldigt mycket av det här handlar om att Ankara spelar på det här för att vinna politiska, inrikespolitiska poäng. Hade det inte varit de här clownerna så hade de hittat något annat att explodera över. Det har vi redan sett ett antal gånger. Och fokus bör även fortsatt vara på att Sverige har ju levt upp till de krav som man faktiskt har kommit överens om i NATO-frågan. Och att frågan nu handlar om Turkiet, inte om Sverige.
Det är där vi ska ögonen, det är helt rätt. Detta avhandlades också noggrant, ska jag säga, i en podd tidigare i veckan. Så om ni är särskilt intresserade av det här ämnet och framförallt vad som sker från Ankaras horisont, hur man tänker där, då kan man lyssna på måndagens podd då vår kollega Olof Ehrenkrona och Paul Levin från Stockholms universitet diskuterade detta. En intressant aspekt tycker jag, det är ju så att ett flertal tidningar har ju publicerat Chang Fricks olika sms-konversationer med Paludan, och då dyker det upp ett intressant meddelande från Paludan. Han skriver helt plötsligt att jag behöver en koran, vilket jag tyckte var lite överraskande, för att det är så här att är det någonting han behöver hjälp med? Alltså liksom det framstår bizarrt i konversationen att jag ska åka upp till Stockholm, jag ska störa säkerhetsordningen i hela norra Europa, jag ska skapa regeringskris i Sverige. Men jag måste bara ha en koran först. Är det någon som kan... Alltså, har Karl inte koll på
hur
han fixar koraner?
Ja, men du vet ju vad som händer med dem han har.
Ja, du vet. Jo, men varför har han då inte köpt ett restlager av koran? Jag var inne på Adlibris. En koran på pocketversion kostar då 64 kronor plus frakt. Köp på dig koraner. Alltså, det är ju hans näringsfång att bränna koraner. Är det sånt här grej varje gång han ska göra någonting, att jag behöver en koran och så får han ägna 2 dagar åt att fixa det? Han framstår ju som ganska... Ja,
du känner att jag tror att den gamla konsulten i dig vill styra upp ett och annat här.
Ja, nej, jag tänker väl inte hjälpa honom att få nya böcker att bränna, för jag tycker inte man ska bränna böcker generellt, men det var väldigt lustigt i sammanhanget. Och nu ska jag ju dessutom, han skulle bränna 3 koraner varje fredag, alltså framöver då, för att till Sverige, då är det en jäkla massa koraner han behöver, så att ja. Jag kanske ska sluta den.
Varför just 3? Är det något magiskt tal eller?
Ja, det är väl, nej, han ska göra 1 utanför Rysslands ambassad, tror jag, 1 utanför Turkiets ambassad, och jag vet inte vad det tredje var. Ja, jag vet inte. Jag tänkte så här, kan han inte liksom ladda hem Koranen som e-bok och radera den liksom? Är inte det samma effekt eller?
För sin egen skull, ja.
Nej,
det är ju inte riktigt samma.
Andreas, jag vill fatta på mig.
Andreas.
På mig, jag. Ja, vad säger Tove? Ja.
Jo, nej, men jag tänker det finns ju en aspekt till som har diskuterats ganska mycket tidigare, och det handlar ju också om regeringens yttrandefrihet. Den har ju varit omdiskuterad också, inte
just
minst.
Just det, den ska vi ta upp också.
Och det har den ju, så att säga. Enskilda regeringsledamöter kan också utnyttja sin yttrandefrihet, så det är fullt lagligt. Däremot så är det kanske mindre lämpligt att känna att man måste gå ut och markera hela tiden, därför att då får man liksom ingenting annat att göra, och det blir lite grann som det är på Twitter ibland, att ibland så tolkas en tystnad som tyst ställningstagande för någonting som man inte ens har uttalat sig i. Och det, jag tror att det var ju ett, regeringen skulle hållit sig mer kylig där. Man behövde inte ha sprungit ut och börjat kommentera på det sätt som man gjorde där. För att som sagt var så kom det ganska snart också krav på att man skulle uttala sig i alla sammanhang. Så det är ju, det, där är återigen en fråga mellan vad som är, vad man har rätt att göra, men vad man också sen har omdöme till. Och det är inte samma sak.
Mm. Nej, men det är ju viktiga aspekter. Jag tror vi tog upp det redan förra fredagspodden, att en regering som då ska kommentera allting som sker i ett land kommer få mycket att göra, och då blir ju som sagt tystnaden också ett ställningstagande, vilket då är risken. Så därför, jag tror vi var inne och kritiserade regeringen redan förra veckan för detta.
Sen finns ju också, jag tänker i förlängningen här, så finns det ju, fråga jag fått en som har hört av sig och påpekat att när vi släppte den här då lagen om trosfrid som du nämnde 1970 under regeringen Palme, så behölls den i Finland och den finns kvar där. Mm. Och det innebär ju då att man, till exempel Finland, de kan ju vägra Paludan inresetillstånd och undkomma det som vi har varit med om och så vidare. Och det finns också, det fanns också en utredning som föreslog 1970 att vi skulle behålla någon form av blasfemilag. Och jag kan tänka mig, apropå att den nyligen avgångna Annie Lööf ändå var inne på det spåret lite grann. Att här,
det var hon, just det.
Här finns det liksom anledning att hålla fast vid att det var rätt att gå den väg vi gjorde 1970. Vi ska inte införa blasfemilagar. Men jag tänker att det kan, det vill säga, det man nu har lärt ett antal provokatörer är att man kan få systemet i gungning, så att det kommer att testas fler, och det kommer att finnas politiker som tycker att det vore skönt om det där bara förbjöds.
Precis, vi ska inte glömma bort Annie Lööf då, så, som då var inne på att man inte då skulle få bränna koraner under Ramadan eller vad det var. Och det är ju en ganska intressant ryggmärgsreflex från en självutnämnd stor liberal att man tänker så. Nu är hon borta i politiken, så vi slipper det hotet, men det kanske finns andra som tänker liknande.
De där obskyra paragraferna tenderar ju alltid att få ett eget liv. Det var ju Bernard Connolly skrev ju The Rotten Heart of Europe för några år sedan om mycket avslöjande om processen till en gemensam valuta som han som brittisk konservativ var mycket kritisk mot. Och han åtalades ju för den boken, och det var just en blasfemiparagraf som egentligen hade kommit till därför att man hade i princip bara använt den för liksom någon mycket grovt pornografisk film involverandes en nunna och Jesus på sitt kors. Men den användes nu mot för då kring 2000 mot Connolly för att han beskrivit en kommissionär som att han hade sataniska drag. Han hade sån där liksom djävuls skägg och sån där. Och det kan man ju tycka är billigt, men på så sätt användes alltså blasfemiparagraf för att tysta just liksom när det blev obekvämt. Sådär. Så det är ju, när en regering känner sig pressad så tenderar de ju att ta vad som ligger till bud. Så det är just därför man inte ska ha en massa vapen liggandes för den situationen.
Men Mattias, du vet ju att euron är helig för oss folkpartister, så att här, i det här fallet måste jag säga att det fanns anledning.
Det förstår jag. Vi får ha en blasfemilag där man inte får ifrågasätta euron och EU.
Apropå yttrandefrihet, en sak, jag tror jag har sagt det tidigare, men en sak som också är viktig att påpeka, tycker jag, det är ju att Paludans ärende är ju inte ett yttrandefrihetsärende. Alltså han är ju inte yttrandefrihetsvän, för han vill ju förbjuda islam i alla fall i Danmark, antar i Sverige också. Mm. Vilket skulle ju vara liksom en långt större inskränkning än vad liksom ett förbud mot att elda en bok skulle vara. Så att,
exakt. Så frihetligen.
Ja, precis, så frihetligen, vilket gör att det bär oss än mer emot. Och sen så att det här, bokbål är ju inte liksom den mest genomtänkta och fräscha yttrandet man kan tänka sig.
Får man säga att det ger vibbar av 30-tal utan att bli
Den här gången, Mattias, får du faktiskt tack, säga det. Liksom. Men det har ju genomförts många gånger i historien och vi har väl aldrig haft ett bra bokbål i hela historien. Liksom. Det finns inget exempel på att det där bokbålet, det var värdigt, det gjorde nytta. Liksom. Det... Hörrni, vi ska gå vidare med detta. Jag tror vi fick med det viktigaste där. Vi ska då ge oss på återigen en snackis från förra veckan som har fortsatt in i denna. Då talar jag förstås om Ålagate. Och för igår meddelades ju att PM Nilsson avgår som statssekreterare i statsrådsberedningen efter den här då historien som ni säkert känner till med ålfisket. Det är olagligt.
It's all over.
Mattias, jag tänkte precis säga då att nu, ålskämten passerade sitt bäst före datum redan i förra helgen och i onsdags blev de direkt dödliga och luktar illa, så att vi använder inte sådana. Jag tänkte börja med dig, Mia, så här. PM har alltså avgått igår. Varför avgick han, tror du? Varför blev bedömningen så?
Lite, det är ju synd. Jag tror att det är så när man sitter i den där situationen och märker att jag kan inte göra mitt jobb. Det enda folk vill ha mig det är att spinna vidare på den här händelsen. Att man liksom oförmögen att göra det man egentligen är där för.
Okej. Okay. Men vad innebär det rent praktiskt att folk ringer och frågar honom hela tiden om detta? Eller varför kan han inte göra sitt jobb?
Nej, det är för att så fort han visar sitt ansikte eller med radio någonstans eller sticker ut näsan så får han bara frågor om varför han... ljuger och varför han fiskar utrotningshotade fiskar.
Mm, okay.
Det är liksom, han kan inte göra sitt jobb. Och så där blir ju, och det är så märkligt för att vissa klarar sig ifrån den där. När vi hade den tidigare borgerliga regeringen när Fia Stege fick avgå, Borelius, men inte vår nuvarande utrikesminister. Han klarade sig. Så det verkar som att man kan också överleva såna här så kallade skandaler om man gör det på rätt sätt.
Mm. Okej, okay, gjorde PM fel på fel sätt nu?
Jag vet inte, jag tycker att han, det är lätt för mig att säga, han borde ha hållit ut för han är så värdefull. Det är en så bra, både politisk tänkare men också någon som har varit länge engagerad i den mer, vad ska jag säga, idéburna politiska diskussionen. Och att få in en sån person som kan sitta och arbeta centralt för att ge inspiration och vara vägledande för andra politiskt anställda, det är ett stort värde. Och det är väldigt synd att han var av någon anledning då tvungen att hoppa av. Okay.
Men jag tror alltså att han avgick på grund av att han inte kunde göra sitt jobb, men det ändå var fel beslut. Mattias, håller du med?
Ja, alltså jag tror ju att det precis som i Fia Stegös fall var den här ytterligare polisutredningen. För det är ju det, de drar ju ut på tiden. Och då hamnar man i den situationen att det hänger över en under en stor del av mandatperioden. Då var det ju så snuskigt att det var så en sosse från radionämnden som hade sett till det här. Liksom. Så det var ju liksom ett mycket smutsigt politiskt agerande bakom det där för vad som egentligen är en fullkomlig bagatell. Men i det här fallet så vet jag ju inte vad som ligger bakom, men det är ju uppenbart att då får man problem att utföra sitt uppdrag. Sen tycker jag fortfarande att liksom den avgången står inte i proportion till någonting som har framkommit hittills. Så ur det perspektivet tycker jag är fel. Jag kan ju inte för mitt liv se att en socialdemokrat hade gått för något liknande.
Okej. Okay. Tove?
Men för det finns ju spekulationer också. Anders Lindberg har ju antytt att det måste vara något mer där, annars så skulle han inte ha slutat. Men det kan faktiskt vara så att människor som inte är vana vid politiken, de är fortfarande så pass sunda att de tänker det här ska inte jag behöva acceptera.
Nej, och framförallt att det liksom är tidsaspekten i utredningen snarare än rädsla för vad som kommer fram, tror jag är helt avgörande där.
Ja. Och vi har ju skrivit om polisernas ständiga långa köer, att de inte förmår att utreda det de ska, så det är väl risk att det hade tagit
Vad tog det för själva fisket? Det tog ett år, ett och ett halvt.
Ett och ett halvt.
Mm. Ja. Just det. Och då, nu, det nästa brottet då, det var ju brott mot artskydds... Var det någon artskyddslag? Eller?
Artskyddsförordningen.
Precis. Och det hade ju då lång tid. Men förra veckan tog vi upp en sak som, det handlar ju inte bara om själva brottet utan också agerande i samband med brottet, det här med att han inte berättade sanningen för polisen utan tvärtom drog en rejäl rövare, helt enkelt ljög för polisen. Och det konstaterade vi då, det är ju försvårande i sammanhanget, tänker jag.
Ja, absolut. Nu tänkte jag, alltså det är ju det där med att vi pratade ju om det, att det är inte så att någon av oss har intrycket av att PM Nilsson som person skulle vara en hal ål, utan att det är en person som har visat sig vara liksom...
Tove, du får gult kort för det där.
Ja, det var det värt. Det var det värt.
Snart orökt.
Ja, det är ändå fredag. Nej, men och det gör ju att det fanns goda skäl att tro att, ja men okej, det här kommer inte att hända igen. Det här är liksom någonting som känns liksom, det är inte liksom, det följer inte en känd karaktäristik. Men för egen del så var ju som sagt, det är ju det där också som jag tror att Mia har rätt i, att personer som inte har fötts upp, andats och levt politik och partilogik. De så här, har dels inte inrättat sina liv för att de ska vara helt fläckfria den dagen den stora frågan ställs. Men det kan också vara så att man heller inte liksom reagerar precis så där medietränat som man skulle vilja i alla situationer. Och här var det väl det att, jag tycker att det han har beskrivit känns ändå ganska trovärdigt. Dels den här överrumplingen i båten, men sen också när polisen ringer, att det, liksom, det har gått 1,5 år. Han har förvisso uppenbarligen tänkt på det, eftersom han har informerat sin blivande chef om att det finns, men det är inte ändå kanske någonting han har gått och tänkt på varje dag. Och då när det dyker upp så blir det ju, ja, han agerar inte som han ska i det läget, men det är väl å andra sidan någonting som han då förmodligen inte hade gjort igen om det nu hade blivit något motsvarande tillfälle. Mm. Men det är, ja, jag tycker också det är jättetråkigt, och av skälet som Mia var inne på, att det behövs, så det är viktigt med att det kommer in personer i den där systemen som har andra perspektiv. Och det finns en risk, för det så blev ju lite snacket, tyckte jag nog, efter både det vi pratade om, nämligen Cecilia Stegekilo och Maria Borelius, att då blir på något sätt slutsatsen hos de som är inne i systemen att ja, det funkar inte att ta in externa. Och så blir man mer och mer sluten, och sen kan man sitta i nomineringsprocesser och ojas över att man aldrig får in folk utifrån. Men de här systemen är ju också så att kommer det folk utifrån, så innebär det ju också direkt en större konkurrenssituation för de som redan är där. Så att det kräver lite att lyfta in personer som inte har liksom hela den här kulturen med sig redan. Och ja, det är jättetråkigt att det här inte fick bli ett väldigt bra exempel.
Det är någon som har gjort, någon gjorde analysen nästan att det är någonting lutherskt över detta, att man dömer personer efter snarare för deras små misstag istället för att se till helheten. Alltså det mer sydeuropeiska eller katolska är sådär, ja, alla gör vi fel, det går bra, förlåt, du är förlåten, gå vidare, du har så många goda kvaliteter. Men det lutherska är verkligen där du ska vara fläckfri. Mm. Och då så ger man sig inte först man har fått komma åt den som har gjort något som vi andra inte skulle tillåta oss.
Jag var lite överraskad faktiskt över att han avgick. Jag trodde att avgå för sådana här mer var en 00-talsgrej, att vi hade lämnat den tiden bakom oss lite, men tydligen inte. Men vi vet ju inte orsaken. Det kan ju också helt enkelt vara så att PM Nilsson är en person, som ni säger, som inte har varit i politiken och kanske heller inte beredd att offra så mycket som andra för att fortsätta sin politiska karriär. Han kanske tycker att det är helt enkelt lite värt det.
Nej, och det är ganska synd, tycker jag. Hur värt det är att liksom bli föremål för något
sånt
där.
Ja, men precis. Och det är ju inte orimligt. Och jag känner inte honom, så jag vet inte hur han resonerar, men så kanske jag skulle resonera. Jag vet inte. Jag skulle ju aldrig hamna i position när jag blev politiker, men ändå det...
Ja. Nej, men det är det här makten till varje pris. Det kanske inte är till varje pris i alla fall.
Ni tycker aldrig det är tråkigt och säger att PM Nilsson hade varit en god tillgång för regeringskansliet. Vad tror ni han hade, en alternativ historieskrivning, vilken roll hade han kunnat spela för den här regeringen, tror du, Tove, framöver?
Ja, men om jag bara går på det jag liksom har lyckats ta reda på, så är det ju att han på väldigt kort tid har satt sig liksom... blivit en viktig, en nyckelperson. Och det är ju så, det är ju väldigt mycket, det är stora svåra uppgifter. Det är många som har mest skilda talanger och alla vill liksom leverera sina uppdrag. Men det är också lätt att det blir lite stuprör trots att det är liksom samma regering och sådär. Och då behövs det personer som klarar av att ha den här blicken för att se vad som behöver göras och när och hur man får det att fungera smidigt. Och också då förhoppningsvis, vilket jag tror var tanken med att också plocka in honom, nämligen den här fokus på de liksom, värderingar, framåtblickande politikutveckling som inte bara handlar om de liksom mest så här, det här är vi nödda och tvungna att göra precis nu, utan också det som ska komma sen. Det som vi brukar efterlysa som på något sätt förhoppningsvis kan ligga lite mer att vi har en borgerlig regering, nämligen att det blir också mer borgerlig politik. Och jag tänkte på det i gårdagskvällens Studio 1 som sände extra. Då var Ekots kommentator Fredrik Furtenbach med och talade, tyckte jag då, ganska förminskande om PM Nilssons roll. Att han tyckte den var väldigt otydlig och det skulle nog inte bli så stort glapp efter honom och sådär. Och det kände jag verkligen var en kommentar från utsidan. Därför att det, och det är inte, kanske inte så konstigt, därför att är man journalist kanske man inte kommer in på insidan, men det är en helt annan berättelse som finns på insidan som handlar just om detta att förstå både personer, uppgift och kunna orientera sig i sammanhanget. Och där verkar det som om PM Nilsson redan hade liksom fyllt väldigt stora skor.
Det där tycker jag är jätteintressant, Tove, just att du nämner Furtenbach, för jag tycker han är en sån här politisk analytiker eller journalist som alltid är, när han pratar politik och olika inriktningar i politiken, så är det alltid om själva spelet. Och det han nämner också, som jag minns det om PM Nilsson, det är att det här är en som inte kan det politiska spelet för att han inte har varit inne i partipolitik, och att det därför kanske inte är någon, någonting som större värde som går förlorat om man inte kan spelet. Och med en sån som PM tror jag är precis tvärtom, att det som är hans styrka och tillgång är just det att han kan ha fokus på en idé och någonting som är viktigt rent principiellt och så driva det. Den här, han har som politisk redaktör på Dagens Industri så har jag drivit väldigt hårt mot olika kvoteringssystem och att man ska ha ett styrelsearbete som ser ut på ett visst sätt. Så, och där har jag drivit det stenhårt på principgrund och inte bara på spelet, vad man kan göra rätt och fel. Så han har liksom en kvalitet som man kanske inte ens som politisk kommentator riktigt får in i sammanhanget.
Jag håller nog inte med. Jag hade, nu vet vi inte hur det kommer att gå, men jag tror ju, det har ju känts som väldigt mycket en alibi-rekrytering. När vi skrev om att ta upp framtidsfrågor så har ju vi fått från regeringshåll höra att nej, Tidöavtalet och det här, det är allt ni kommer att få. Vi kommer inte orka bry oss. Och då blir ju två tunga statsrådsrekryteringar i statsrådsberedningen arvoderade tjänster för att ta ut de långa linjerna mer liksom någon form av avlatsbrev. Jag förväntade mig en lång tyst dödskamp snarare än en liksom leverans där, tyvärr. Det hade också ett av strategierna som har läckt är ju också att få Moderaterna att närma sig Sverigedemokraterna, och det kan man ju verkligen mista.
Nej, men jag tror att om man ville ha ett avlatsbrev, då skulle man tagit någon annan än PM. Alltså någon som bara kan sitta av.
Nämn inga namn nu, för att de blir elakt.
Nej, det har jag inget behov av. Men vet du, han är verkligen en sån som både tänker och gör. Alltså som tycker att ha några sorts politiska visioner mer än att överleva mandatperioden, så är han rätt person. Då tar man tagit in honom för att göra just det och inte för att liksom bara ett alibi som är rimligt mycket borgare.
Hur tror du den här affären kommer påverka efterfrågan på ål i Sverige?
Jag har blivit mer sugen.
Det undrar jag med.
Alltså,
jag har blivit förvånad över att det är så många som gillar ål. Jag tycker det är inte alls så gott.
Men Mattias, du har hört om den här, hur statusen är fruktansvärt hotad, att vi startar inte har några ålar kvar, och det ger dig en ålamage som är sugen på mer alltså.
Nej, men jag kommer ju att tänka på hur det smakar. Aha, okay. Och det är ju gott. Och saknar man det så tänker man ju mer på det förstås.
Du vill inte bli påmind om vad du förlorar. Ja, det var länge sedan jag drack åt ål. Det är ju gott, men det finns ju också vissa etiska överväganden att göra. Hörrni, vi ska gå vidare. Vi ska lämna ålen och ålagillerna och ålaskämten åt sitt öde och prata om ett annat allvarligt ämne. Det är så att året har börjat på ett oroväckande sätt när det gäller brottsligheten. I Stockholm har vi sett ett flertal skjutningar och sprängningar i vad som verkar vara våldsamma konflikter mellan olika kriminella. Polisen har också gripit väldigt unga personer, så unga så de inte ens är straffmyndiga, med automatvapen i färd med att förbereda mord. Det är ju någonting som har väl rullat på lite i nyheterna vid sidan om allt annat. Mattias, du har också skrivit om den här utvecklingen. Vi har ju en regering som har då haft hög profil och kanske valet handlade mycket om brottsligheten. Nu görs det saker mot brottsligheten också politiskt. Hur bedömer du den här frågan? Det som hittills initierats från politiskt håll, när kan vi hoppas att det gör någon nytta?
Ja, det vet ju ingen.
Nej, jag förstår det. Men vad tänker du?
Och jag menar... Det är också liksom, det finns en skyldighet från politiskt håll att göra precis allt man kan. Så det är ju rätt prioriterat av regeringen. Den här eskaleringen är så pass allvarlig att en stat med ambitioner att fylla sina grundläggande funktioner, att trygga sina medborgares tillvaro, måste göra allt man kan och betydligt mer än man gjort hittills.
Det var min fråga. Vad mer måste göras förutom det som har gjorts?
Ja, det är en ny typ av brottslighet som anpassar sig efter allt som hittills har gjorts. Det ser vi ju nu när rekryteringen går ner i åldrarna, att till och med mord sker på beställning ner i hierarkin och ner i åldrarna för att man har åtgärdat det tidigare. Så när du täpper till ett hål så kommer ett annat. Och ambitionen är förstås att hålen ska ta slut. Men det måste ju till andra åtgärder när det handlar om så unga förövare. Men det måste också till andra åtgärder som får bort dem från gatan, som tillåter sociala åtgärder och annat som är tuffare för att bryta rekryteringen här. Och det kräver ju helt enkelt en regering som är på tårna, och där finns ju den här dubbla prioriteringen av både polisinsatser, sociala insatser, annat och allt det behövs. Till detta vill jag ju då lägga att det är tilltagande skandalöst, ryggradslöst och fullkomligt verklighetsfrämmande att inte göra något åt nuvarande lagstiftning på narkotikaområdet som ger gängen alla de här marknaderna för sig själva. Det sitter en utredning, den skulle kunna få uppdraget att ompröva både de extremt resursslukande lagar vi har för att titta på småbrott som innehav och bruk och själva det att det är förbjudet, för det ändrar man på i andra länder nu där man har mindre problem med detta. Men det är klart att jag kan inte se att vi löser det här utan att också se på detta.
Mm. Saken är ju den att liknande narkotikalagstiftning finns ju även i andra länder, i Norge och Finland exempelvis, att det är olagligt att använda cannabis. De har ju inte våra problem med våldsamma skjutningar och gängbrottslighet av samma dimensioner. Det går ju inte att säga så här att det beror på knarket att vi har fått det som vi har fått det. Det är möjligtvis att knarkförsäljningen är...
Jo, det tycker jag ändå att man kan ha, därför att vi ser det här på narkotikamarknader. Det har blossat upp i Kanada med jämna mellanrum, i USA med jämna mellanrum. Danmark hade en våg på väg kring motorcykelrelaterad men också narkotikarelaterad brottslighet. det här händer inte på apoteksmarknader eller ens...
Nej, men det finns väldigt många marknader, eller väldigt många länder som har liknande narkotikalagstiftning där det inte händer, utan tvärtom har ju våldet i andra länder minskat. Sverige har ju en helt annan utveckling.
Men jag menar, det här är inte... Det här är någonting vi ser från förbudsmarknader på droger med jämna mellanrum. Det måste inte uppträda så. Jag menar, Norge och Finland hade också... alkoholförbud, och det gav förvisso en viss organiserad brottslighet, men den var mer, även om man sköt med kulsprutor emellanåt, så var det mer av Åsa-Nisse karaktär än det hann inte få den organiserade grova art som USA. Men det är klart att hade man fortsatt och framhärdat och fått liksom en grupper av människor som är begivna på det, så är det klart att då hade det varit en annan cocktail. Så förbudet är en del av mixen, en nödvändig, möjligen inte tillräcklig del.
Okej, Tove, vad säger du? Mattias verkar ju då ändå skänka narkotikapolitiken en ganska stor roll i det här. Tror du på liknande sätt att det är så viktigt att det är där förändringen kommer komma, eller behöver komma också?
Så här, jag tror att Mattias och Maria, som brukar debattera de här frågorna mest återkommande, har rätt i att politiken måste ses över och att man måste ompröva den, eftersom den inte har gett den effekt som man vill att den ska leda till. Sen när det gäller liksom effekten på gängen, ja, det är uppenbart en stor både intäktskälla och en grogrund för konflikter mellan gängen. Det står i var och varannan artikel att det liksom är det som konflikterna rör. Men en annan fråga, nu blir jag väldigt cynisk här, är ju att jag tänker att gängen kommer, så här, om narkotikahandeln skulle legaliseras, så skulle inte gängen lägga ner, utan då skulle man behöva hitta andra intäktskällor. Det skulle fortfarande vara intressant att skaffa sig intäkter på ett sätt som inte går via liksom 9-5 jobb med vanlig liksom A-skattsedel. Och då är frågan vilken typ av inkomster man skulle försöka hitta. Jag såg någon artikel, jag undrar om det var på vår egen sajt, som handlade om frågan om medelklassen i större utsträckning kan förvänta sig att det kommer liksom inbrottsvågor och såna där saker. Att det blir en större... Alltså, för jag tänker att människor är kreativa, och det gäller även brottsbenägna människor som är fast i gängkriminalitet. Och då skulle man kunna tänka sig att en väldigt cynisk hållning är att det här är... De människor som idag använder narkotika är på något sätt ett mindre bekymmer än vad det skulle bli om medelklassen i breda lager börjar drabbas av personrån och inbrott. För det är klart att någonstans så skulle du behöva hitta intäkter för de här gängen också, tror jag, i framtiden.
Mattias, vad säger du om den förklaringen att har gäng väl skapats, så kommer de söka sig till inkomstkällor?
Så är det, men det är få andra modeller som stämmer för den typ av storskalig rekrytering av minderåriga, till exempel, som narkotikaförsäljning. De är inte lätta att styra över i liksom en mer men utpressning, bedrägerier och liknande. Så redan där så ser det annorlunda ut. Sen är det så med intäktsströmmarna också, att de möjliggör ju en massa brott. Det är de som möjliggör inköpen av vapen och liknande. Det finns förstås ett sökande efter nya områden som kan bli mer desperat om man drar undan tillräckligt mycket. Men idag är det ju snarare så att narkotikaförsäljningen bildar basen för annan brottslighet. Ambitionen att kontrollera hela områden, som vi har sett med hot och till och med mord mot poliser, man äter sig in i kommunala förvaltningar och liknande. Hela den bygger ju på intäkterna från narkotikaförsäljningen, den affärslogiken och de intäkterna. Så det är väldigt mycket annan brottslighet som sannolikt också skulle minska. Hur exakt empirin faller ut, det vet vi inte, och det är svårt att spekulera om. Men jag tror inte att det är ett nollsummespel där heller, utan tar man intäkterna så slår det mot väldigt mycket annan brottslighet som de här gängen utför också.
Kära lyssnare, jag tror vi har hört den mest marxistiskt inspirerade slutledningen av Mattias Svensson som vi någonsin har hört. Det var mycket historiematerialistiskt där, när man utgår från de ekonomiska förhållandena och hur det
ser ut. Nej, men alltså har du inte pengar att köpa vapen så, så har du inte vapen att vifta med. Och då kan du vara lika våldsam men inte lika farlig.
Mm. Jag skojade lite mer med Mattias. Ja. Men det var intressant. Du får väl ändå medge att det andas lite av den marxistiska synen.
Nej, det tycker jag inte. Utan det är klart att alltså tittar du på möjligheter så är det klart att det spelar roll för hur många som begår brott. Blir det tråkigt, blir det jobbigt. Det är ju det vi tror på med straff också. Det tror jag definitivt är en viktig komponent. Det ser vi ju också. När man skärper straff så flyttar man vem som förövar. Det blir en anledning i gängen att säga nej, jag vill inte riskera det här. De har järnkoll på vad vi gör och på olika saker och anpassar sig efter det. Det ser vi ju redan och det är därför vi måste jobba med alla komponenter mot detta och inte blunda för en av dem.
Vi ska göra en podd om detta snart, känner jag. För det känns som att narkotikans, alltså i den ideologiska debatten har ju förts och vunnits liksom i de flesta ungdomsförbund och i medierna och sådär. Men nu börjar det bli dags att fundera på vad är då nästa konkreta steg? Hur skulle Sverige då kunna följa efter de länder som... Ja, bland annat i Tyskland sker ju utvecklingen just nu. Vad skulle nästa steg kunna bli där? Det ska vi nog göra. Du kanske ska vara med, Mattias. Själv tänkte jag att vi skulle gå vidare, för nu har det blivit dags för ett moment som faktiskt är mitt favoritmoment. Det är det som kallas svar direkt. Då vi stresstestar mina kollegors politiska reflexer och förmåga att blixtsnabbt skilja gott från ont, rätt från falskt, Svenska Dagbladet från Dagens Nyheter. Det går helt enkelt till så... Att jag likt det där uppspelet från Peter Larsson på Jocke Nilsson i matchen mot Västtyskland i påskturneringen 1988 skickar på mina kollegor en nyligen lagt förslag som de får göra det bästa utav. Genom att ge mig ett kort binärt svar, etta eller nolla, ja eller nej, för eller emot. Och snabbt som ögat ska det gå. Helt enkelt svar direkt. Är ni redo för detta stresstest?
Ja.
Oh ja.
Ja.
Då säger jag så här, Muharrem Demirok som är föreslagen till ny partiledare för Centerpartiet ska avsluta sitt turkiska medborgarskap. Detta för att säkerställa att det i rollen som partiledare inte ska finnas några hinder framöver vad gäller tillgång till möten eller information. Det uppger Centerpartiets presstjänst. Är det rätt att svenska politiker avsäger sig utländska medborgarskap i det fall de har det? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Ja.
Ja.
Nej.
Mattias är odd man out. Varför behöver man inte göra det?
Alltså så här, i några fall går det ju inte. Så att ställa det kravet blir ganska orimligt.
Ja, men i de fall det går det då.
Såklart.
Måste man i så fall när det snarare är auktoritära stater som vi bekymrar oss för som ofta inte tillåter det här. Okay. Det blir också en märklig selektionsmekanism. Jag skulle inte se ett jätteproblem med många dubbla medborgarskap.
Just det, okej. Okay. Du har rätt, Mattias. De som har bevisbördan här är de som vill att det ska ske kanske. Mia, varför ska man göra det?
Jo, det är för att när man går in i politiken och företräder sina väljare så företräder man också liksom den... hans väljare är ju inte medborgare någon annanstans än i Sverige.
Jo, de kan också ha dubbla medborgarskap.
Ja, det här känns inget bra.
Tove, vi flyttar bollen till dig.
Ja, nej, men jag tänker att framförallt det liksom ur en försvars- och säkerhetspolitisk synpunkt. Är du kommunpolitiker i Bollnäs och hanterar miljöfrågor så tror jag inte att det behövs. Ska du vara partiledare och kanske ingå i regering och så småningom sitta och fatta beslut om svensk säkerhetspolitik och försvarsmateriel eller försvarsallianser som den här regeringen som just avgått har och den som har tillträtt också fått hantera, då tror jag att det är bra att det inte blir ett issue var du har dina lojaliteter.
Tvivlar du på Muharrem Demiroks lojalitet på Sverige?
Jag vill inte kunna göra det. Jag vill att partiledare som också då möjligen aspirerar på att sitta i regering, att det inte ska finnas sådana frågetecken. Så jag tänker att det ligger i deras intresse. Och sen är det ju som med alla kommer inte att, det är ju på något sätt, nu kanske det blir en jättedålig jämförelse, men jag tänker på när man är till olika yrken och olika uppgifter så kan det krävas olika både färdigheter och krav som man underställer sig. Och vill man bli partiledare och göra anspråk på att ingå i en regering, då kanske detta är ett rimligt skallkrav.
Mm, okej. Vi går vidare. Dagens andra svar direkt, och då säger jag så här. Momsen behöver göras enhetlig, det skriver Timbros nya chefsekonom Fredrik Kopps på Svenska Dagbladets debattsida. Att som idag olika momsatser snedvrider konsumtionen är moraliserande och innebär onödig administration för företag. Vad tycker du, Svenska Dagbladets ledarredaktion, om detta? Är vi för eller emot? Jag vill ha svar direkt.
Ja, om den är låg.
Alltså, mot olika.
Ja.
Vi är mot olika.
Ni är mot olika, okej. Okay. Tove, ja, du vill bara ha låg moms, men den kan vara olika.
Men då måste den vara lika låg.
Och Mattias, du då?
Jo, men lika. Det är ju en bra princip. Sen kommer
verkligheten. Sen blir man glad för det man kan få.
Ja.
Jo, men det finns ju också det här, om man tar det mer pragmatiska då, de skattepolitiker som sitter där och rattar, har de olika momssatser så är det mycket lättare för dem att vrida upp den ena och den andra, så man kan smyga, ja, nu höjer vi bara den här momsen. Allting som gör det lätt för politiker att höja skatten, det ska man vara lite försiktig okay med. Men det kommer de att göra ofelaktigt.
Men ni vill inte att vi ska ha en enhet till 25% i moms, för det skulle innebära en kraftig momshöjning på böcker och tidningar och andra saker.
Exakt. Vi vill ju att vi egentligen återgår, alltså momsen var tillfällig. Nu är tillfället över. Det är vår linje.
Ja.
Okej. Okay. Svaret blev att vi inte vill ha moms alls. Okej.
Okay. Ja, en enhetlig 0% moms.
Ja. Enig.
Negativ moms kanske. Man får lite pengar.
Negativ moms. Ja, precis. Kan vi få lite negativ moms?
Men vi fortsätter. Ja, nu har jag verkligen fastnat på kroken här i ett uppenbart bete. Men skitsamma. Avskaffa första maj och satsa på försvaret. Det tycker MUF och vill efter dansk förebild att vi helt enkelt ska stryka en kostsam helgdag och lämpligtvis då första maj för att jobba mer och få mer pengar så att vi kan stärka försvaret. Första maj håller ändå på att dö ut. Färre och färre går i de tragiska småtågen. De senaste åren har det för det mesta varit ute och protesterat mot sig själva, skriver MUF-ordförande Douglas Thor på Expressens debattsida. Vad tycker ni om detta? Är vi för eller mot att stryka första maj som helgdag? Jag vill ha svar direkt.
Mot.
För.
För.
Mattias.
Mia, varför?
Mattias vill. Jo, nu ska jag säga varför Mattias vill ha den kvar. Det för att han ska kunna vara ute sent på Valborg som
jag
sa.
Är det Mattias, är det så enkelt själviska skäl här?
Ja, jo, men här har jag blivit mer konservativ med åren. Det är självklart så att första maj är en helgdag för att borgerligheten ska kunna unna sig utsvävanden på valborgsmässoafton.
Mattias, du blev lite överraskad. Jag känner ju inte dig liksom som någon särskilt student i KS person, men du kanske har stora valborgstraditioner.
Ja, de har kommit senare, men är desto kärare. Och det är framförallt den här dubbla möjligheten jag tycker blir så fin, att de som vill kan festa till sent, och de som tycker att plikten kräver det kan ut och marschera dagen efter när jag hoppas att det regnar på dem.
Men
fast jag tycker det faktiskt, jag har ganska svårt för första maj, för att det går röda fanor i mina gator och vi har ledigt för att vi helst ska kunna ta del av att göra det. Jag tycker det är rätt motbjudande, det borde man ha skaffat för länge sedan.
Tove, varför är du emot?
Ja, men jag tycker Maria har en väldigt stark argumentation här. Sen är jag också i det här fallet då väldigt konservativ, för att även MUF-ordföranden Tove Livendal för 20 år sedan drev den här linjen, och man måste hålla fast i gamla traditioner.
Håll i, håll ut!
Men som jag nämnde då, men det är ju så att
Andreas, Folkpartiet, ditt parti, de hade ju en idé om att man skulle ha en heter det, helgdags. Man skulle själv få välja vilka dagar man ska ha. Och då behöver man inte vara kristen. Nej. Och ingenting, utan man bara väljer.
Och det är ingenting att skratta åt, jag tycker fortfarande det är en bra idé.
Jag är egentligen med där också, men när det kommer till en helg och man ska ge sig på, så måste jag vara lite motvalls.
Alltså jag är nog för att man ska få helgdag när man vill, men det är liksom inget som någon annan ska betala för. Man ska kunna ha så lågt skattetryck att man har råd att ta ledigt då och då för att man vill fira något.
Jag känner det här som, jag måste vara representant för arbetsgivaren här. Jag tycker att det är verkligen skadligt för landets produktivitet att vi slösar bort en hel dag på när vi borde fira arbetet genom att arbeta.
Ja, nej, men det här är inget skämt. Det är ju faktiskt så att i Danmark så har man, som jag sa då, det är ju dansk förebild. Där har ju den nya regeringen, Fredrikssons nya regering, faktiskt förklarat att man ska skippa en av helgdagarna. Och det är ju då stå BD som ska försvinna. Och jag hade faktiskt inte hört talas om den. Känner ni till den dagen?
Jag läste om det nu.
Är det en B-dag eller bedjardag?
Ja, det är en bedjardag. Det är en dag då, det är den fjärde fredagen efter påsk då, som 60-talet då är en dag för bön och för fasta och ja, religiös utövning som har hängt med ända fram till idag. Jag tycker det låter som en jättetrevlig grej att ha en ledig fredag i maj. Så där. Så, ja, vilket det oftast blir i maj då, för det är då fyra veckor efter påsk, ibland april.
Alltså som kristen är emot, för att det kan man göra precis när som helst. Man ska inte behöva ta ledigt.
Ja, man kanske vill be ordentligt en gång. Ja,
det låter ändå som en bedag.
ja, men den ska alla fall bort nu, så där drar man helt enkelt bort en helgdag, vilket jag ja, det är kanske lite tråkigt, men så är det. Hörrni, vad bra, då fick vi besked om detta. 1 maj ryker ifall Svenska Dagbladets ledarredaktion ja, minus Mattias då kommer till makten, så det ska vi akta oss för. Vi ska gå vidare, tänker jag. Det är nog dags för mitt stora favoritmoment, nämligen det som vi kallar Är du smartare än en ledarskribent? Och det känner ni ju säkert till. Det är ju, jag ska bara kort för nytillkomna lyssnare berätta att ja, tänk på spåret, men tänk bort Göteborg. Tänk vi i femman, men tänk på att vi tar tänk bort de mogna tävlingsdeltagarna där och tänk istället Svenska Dagbladets ledarreaktion. Det är en klassisk frågesport att testa ledarsidan på några triviga frågor som högst långsökt anknyter till dagens diskussion. Ni som lyssnar kan också vara med och svara. Och svarar ni snabbare och rättare på mina frågor än vad Tove, Mia och Mattias gör, då är ni helt enkelt smartare än just dessa ledarskribenter. Så grattis till er i så fall. Reglerna kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa innan jag läser färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag läsa om man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får en veckas evig ära. Är alla med på detta?
Ja.
Ja.
Det är ju Per Nudes födelsedag idag. Han fyller alltså 60 år. Det säger något om hur tiden går. Är det Per Nudes 60-årsdag känns det både antiintellektuellt och oetiskt att inte ägna veckans trivia frågor åt något annat än just honom. Per Nude var ju mellan 2002 och 2004 samordningsminister. Nu söker jag namnet på en av hans företrädare på den posten, alltså en politiker som har varit samordningsminister. Och den här politiken var det mellan 1994 och 1996. Och han nämndes ofta som en möjlig efterträdare till Ingvar Carlsson när denna avgick. Politiken gjorde sedan en framgångsrik karriär i näringslivet och var bland annat vice vd på Saab. Vilken politiker är det jag söker och tänker på nu? Mm. Vad svårt kanske.
Nej, jag vet precis vem det är, men jag kommer fan inte på vad han heter.
Han omnämndes ofta då som en konkurrent till just Mona Sahlin som efterträdare, men drog tillbaka sin kandidatur.
Jo, men han har skägg och
trevlig. Han har glugg mellan tänderna.
Ja, trevlig glugg mellan tänderna. Ingen vågar en gissning. Han heter Jan Nygren.
Ja, Jan visste jag, men...
Ja, ja. Just det. Ja, just det. Han var trevlig. Han var inte så sossig.
Han blev ju vd i näringslivet sen, så då var han kanske inte det. Hörrni, i början av sin karriär var Nuder polsak på justitiedepartementet åt Sten Wickbom. Både Nuder och hans chef fick lämna sitt jobb hösten 1987 efter en uppmärksammad händelse. Vad var det? Varför fick Wickbom sluta?
Mattias, det var skatteplanering, va?
Nej, du tänker nog på en tidigare minister som heter Ove Reinhardt, va?
Så var det.
Ja, Ove Reinhardt.
Vad hände hösten 1987 som gjorde att en justitieminister kunde avgå? Inget svar där. Nej, det var nämligen så att...
Stig Bergling rymde. Nu får jag ju inte poäng för det.
Nej, men du får glänsa. Stig Bergling rymde och Svarte Petter hamnade till slut då hos justitieministern. Så han fick avgå. Och fick efterträdas av en annan justitieminister som hette Anna-Greta Leijon, och hon fick inte sitta så länge heller.
Anna Gråta kallade vi henne för.
Hörrni, med nu där, han var SSU-ordförande i Österåker och blev sedan ordförande för hela det SSU-distrikt som omfattar Storstockholm och som tvärt emot det distrikt som omfattar själva Stockholms stad traditionellt anses stå till höger inom partiet. Vilket smeknamn har detta SSU-distrikt?
Mattias.
Tove.
Mattias, får höra.
Lenet.
Lenet, visst är det så. Högerdistriktet Stockholms.
Det visste jag, men det... Jag trodde vi var i Moderaterna. Där heter det Lenet också.
Hörrni, ungefär så här långt hade jag igår kommit med manuset när jag insåg att jag kollat på fel dag. Nu det fyller inte alls 60 år idag utan den 27 februari. Men ingenting kunde få mig att stryka nudefrågorna eftersom jag tyckte de var så bra. Dessutom är alternativet förintelsens minnesdag, vilket är idag. Vilket jag, då vill jag ändå ha liksom ett något upplyftande tävling att vi börjar med nuder innan vi går över till förintelsen, vilket är då minnesdagen idag som vi ska testa. Men ja, jag hoppas ni tyckte det var okej att ta några nudelfrågor trots att nudel kommer vara 59 år i ytterligare en månad. Grattis i förskott, Per, kan vi säga. Hörrni, nu söker jag verk som behandlar just förintelsen. Och det första jag söker då, det är Imre Kertész roman från 1975 som delvis bygger på hans egna upplevelser som fånge i Auschwitz. Tove?
Mannen utan öde.
Visst är det så. Har ni läst den? Den är jättebra.
Nej.
Nu söker jag Art Spiegelmans grafiska fabelroman.
Som både han...
Tove.
Mattias.
Maus.
Maus, visst är det så. Den har ni läst också, hoppas jag.
Jo, ja.
Vilket djur är älg... Nej, nu sa jag det. Svenskarna är älgar. ni som lyssnar kanske inte vet, men Art Spiegelman är ju faktiskt född i Stockholm. Han föddes då strax efter kriget när hans pappa var här och jobbade och sålde, vad var det? Han sålde kläder, tror jag. Och gjorde sig rik på detta genom att sälja nylon. Nylon var ju ganska inne då, så att han gjorde det.
Hennes och Maurits på den tiden.
Ja, jag vet inte vilket... han var anställd i något varuhus i Stockholm och gjorde stor succé. Och sen flyttade han upp till USA. Hörrni, nästa verk jag söker. När den gjordes var det den dyraste miniserien någonsin och blev också den första tv-produktionen att spela in på plats i Auschwitz i dåvarande kommunistiska Polen 1987. Bygger på en roman av Hermann Wook. Vad hette denna miniserie som var den första som spelade in på plats?
Mattias.
Mattias?
Det är Krigets vindar, va?
Nej, det är det inte, för att det är väldigt nära, men just Auschwitz-delen...
Ja, krig och hågkomst, tänker du på det, eller va?
Ja, du får rätt för det. Visst är det så. En fantastisk tv-serie som som sagt skildrar då, framförallt, skildrar för inte sen, men skildrar också då hela världshistorien, kan man väl säga. Då så, ska vi gå igenom nästa serie frågor. Och då stannar vi delvis på samma tema, för vi ska prata alternativmedia. Det har ju samma med koranbränningar varit mycket diskussion kring just alternativmedier och Sverigedemokraternas koppling till dem. Så vi ska testa era kunskaper på just alternativmedier. Samhällsnytt heter en sådan nättidning. Vad hette dess föregångare som gavs ut av samma ideella förening? Namnet förekom fram till 2017. Samhällsnytts föregångare.
Nya.
Mia,
Samnytt.
Nej, Samnytt är väl då vad Samhällsnytt också kallas, men det hade ett helt annat namn innan. Det var väldigt känt. Nej, inga sekunder. Svaret
Mattias.
Där. Ja, Mattias.
Ja, Avpixlat.
Så är det. Helt rätt.
Jaha. Åh. Oh.
Avpixlas hade i sin tur också en företrädare där enligt uppgift samma skribenter ska ha medverkat. När den sidan lades ner 2011 hänvisades till den då nystartade sidan Avpixlat. Vad hette den här föregångaren?
Mattias.
Mattias?
Politiskt inkorrekt.
Här har vi en van alternativ medialäsare, det hör jag.
Den minns jag nu när ni säger den.
Vad hette den tidning som grundades 2002 och lades ner 2014 som under större delen av sin verksamhetstid var knuten till Nationaldemokraterna?
Mia?
Mattias?
Ja. Mia var först.
Sverigevännen?
Nej, så var det inte. Mattias då?
Var det Fria Tider?
Nej, det var det inte. Svaret är Nationell idag. Men finns alltså inte längre. Vad kallades den granskning som Aftonbladet Kultur inledde 2012 under Åsa Linderborgs ledning, då man bland annat samarbetade med jurister för att undersöka om 7 högerextrema sidor kunde utgöra hets mot folkgrupp? Vad var så att säga vignetten för den här granskningen? Ja, det har hunnit gå lång tid, det är över 10 år sedan där.
Mm.
Ingen som minns? Nej, man kallar den granska skiten.
Det är därför jag inte minns det, det var ett fult namn.
Alternativa medier har funnits redan före interneteran. Vad kallades den tidskrift som gavs ut mellan 1999 och 2002 som beskrev sig själv som kulturkonservativ med motiveringen att man försvarar traditionellt svenska och västerländska värderingar? Ansvarig utgivare var Johan De Geer.
Mattias.
Mattias. Mm.
Salt.
Samtidsmagasinet Salt. Johan De Geer, senare medlem i Svenskarnas parti. Hörrni, vi ska avsluta med lite säsongsvaror. Januari går emot sitt slut, så här kommer några frågor om januari. Januariavtalet har för länge sedan också slutat. Hur många punkter omfattade det?
73. Nej.
Mattias var först.
Ja, jag trodde att det var 78, så ja.
Nej, det var fel. Mia?
Ja.
73.
Snyggt. Imorgon den 28 januari är det flaggdag. Varför då?
Maria.
Tove.
Maria.
Det är min namnsdag.
Nej, det är inte din namnsdag.
Nej, det är...
Tove.
Det är väl konungens namnsdag?
Ja, visst är det så.
Det är lätt att blanda ihop oss olika storheter.
Du får vänta en månad också, precis som Per Nuder. Du har ju 28 februari.
Hörrni, dagens sista fråga. Den tredje måndagen i januari varje år är det federal helgdag i USA. Vad firar man då?
Får jag ringa Jenny Erik Larsson?
Ja, det är en helgdag som infördes faktiskt under Reagans presidenttid 1983 tror jag var. Så det är ganska ny.
Maria, kan det vara workday?
Nej, det är det inte.
Kunde vart?
Det kunde ha varit Working Day, men det är det inte. Och det är inte Veterans Day och det är inte Memorial Day och inte Independence Day. Det är Martin Luther Kings Day.
Ja, just det.
Ja. Det blev en stor seger för Mattias idag i Peters bortavaro. 6 poäng. 2 poäng till Tove och 1 poäng till Mia. Ja. Grattis Mattias. Hur kommer du att fira den här segern?
Ja, men det får väl firas. Jag ska faktiskt vara ledig den här helgen efter 2 jourhelger, så det är väl firande nog.
Så då är det inte du som sitter liksom med den sista knapptryckningen som publiceras vidare i helgen. Det låter oroväckande.
Det är nog snarare betryggande.
Hörrni, det var allt jag hade att erbjuda er idag. Tack så mycket för att ni var med. Hade ni kul?
Ja, tack Andreas. Det är roligt.
Ja, det var skönt för mig också.
Tove, är du nöjd med dagens inspelning?
Alltid nöjd, Andreas.
Vad bra. Tack till er tre och tack till er som har lyssnat också. Jag hoppas förstås också att ni är nöjda med det här avsnittet av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. Maila bara då mig eller oss på ledarsidan @svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Jag heter som vanligt Andreas Eriksson. Och jag hoppas som vanligt att vi hörs snart igen.